Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Idag ska vi podda om vad då, Lydia?
Vi ska podda om att få ett barn med Downs syndrom.
Ja, Downs syndrom. Förra veckan så poddade vi om fosterdiagnostik där man med olika metoder kan leta efter bland annat barn eller foster som har en kromosom mera än andra foster, alltså som har Downs syndrom. Och vi har bjudit in en fantastisk gäst idag. Välkommen Anna-Lovisa.
Hej, tack så mycket.
Ditt fulla namn är Anna-Lovisa Göransson Gibbon.
Yes.
Gibbon är lite sydamerikanskt.
Det är skotskt faktiskt, jag trodde det. Men det kom till Venezuela och blev kär och stannade där. Och sen blev det venezuelanskt.
Ja. Så var det, just det.
Okej.
Okay. Ja, och du har en son som har Downs syndrom.
Ja, det stämmer.
Mm. Vilket år är han född?
Han är född 2016.
Så han är alltså 6 år nu?
Han har precis fyllt 6 år och har en storebror som är 9 år.
Just det.
Och det är 2 stycken barn du har.
Ja, precis. 2 pojkar.
Mm. Och vi ska podda om hur det var när ni fick reda på. Att ni, om ni fick reda på det under graviditeten eller när barnet föddes. Mm. Och hur redan resa var efter det. Och också det här fina initiativet som du startade som heter Downs syndromjouren. Som du startade efter att ni fick er son med Downs syndrom. Och mycket mer därtill. Så häng med nu så kör vi.
Nu kör vi.
Anna-Louisa, kan inte du berätta er familjs historia? Visste ni till exempel om under graviditeten redan att er son hade 3 kromosomer av typen 21?
Nej, vi visste ingenting innan faktiskt. Vi gjorde kubb och det var ju mest sådär att det var kul att se något i magen. Och det var jag väldigt sugen på att göra, för jag fick mitt första barn i Venezuela och där gjorde man ju ultraljud en gång i månaden. Oj. Inklusive 3D ultraljud typ bara på kul eller ja.
Och hur är det i Sverige? Här är det ju bara
här gör man ju, alltså det som ingår liksom, som verkligen alla gör, det är ju rutinultraljudet som är vecka där runt vecka 18. Men det är egentligen det som är så här standard. Sen kan man ju lägga till kubben då i vecka 12,
13 och sånt där. Och det har ju i Stockholmsområdet i alla fall verkar bli väldigt mycket standard, men att man då erbjuds det.
Mm.
Jag hade bett om NIPT för att både jag och maken kände ju till det här. Och, men som tur var så det blev ju inte riktigt av.
Nej.
Och sen hade jag kommit ihåg att jag hade sagt till maken liksom att men nu när det blir kubb, liksom det, bara så du vet att om du dyker upp någonting som inte är jättegravt, liksom, då jag kommer inte klara av att göra någonting åt det i vecka 13. Liksom. Så det är ju upp till var och en. Så, men så kände jag lite innan. Så fick man ju se hur det var. Då. Men nej, det var ingenting. En på 800. Det var ju han då. Det är väl, man brukar säga att det är en på 800 graviditeter, tror jag, för att kolla statistiken. Och ja, så kom han 4 veckor tidigt då och föddes på sjukhus.
Mm. Hur var graviditeten?
Nej, vänta lite. Så du visste inte att han hade Downs syndrom?
Nej, jag visste inte det alls. Allt såg fint ut och det var inga konstigheter. Mm. Och så mycket action i magen, så att det var liksom någon som trummade där inne och växte lite dåligt, tyckte de någon gång. Och då fick jag ta ett extra ultraljud på Sofia hemma, tror jag. Och, jaha, han är väl liten, ja men du är inte så stor och pappan är inte så lång heller. Mm. Så ja, det ser väl okej ut liksom. Jaha, så tänkte jag inte mer på det.
Och sen så föddes han 4 veckor för tidigt.
Ja.
Ja. Och vad hände då? Hur var förlossningen?
Ja men precis, det var faktiskt ett kejsarsnitt planerat. För jag hade fått akutsnitt med första barnet när jag födde i Venezuela. Och hade en förlossningsrädsla efter den upplevelsen då, som jag inte riktigt fick bukt med. Fast jag fick jättefin hjälp av Aurora-mottagningen och sådär. Så då för den här stunden av förlossningen så blev det då planerat snitt. Så att det skulle kännas bra. Det höll på att bli vanlig förlossning, för han var på väg att komma och det fattade man inte. Men sen var jag där på Danderyds sjukhus och ja, det var nästan dags, men jag kände att nu ska det inte bli mer oväntade saker här. Så jag sa nej, jag ska ha mitt planerade snitt. Så att jag fick en brikanyl i benet och skickades upp i rasande fart till jätteproffsigt team.
Så då tidigare lades ditt planerade kejsarsnitt till när han var på väg ut?
Liksom. Exakt, så det var akut, men det var liksom planerat så.
Ja.
Och det gick jättefint och lugnt till och 4:00, ett bra team, en måndag eftermiddag eller något sånt där. Och så hade han kommit till mig och sen så hade jag glömt detta men sett på videon efteråt som min man hade. Att jag sa så här, ja men är det någonting med hans ögon? Är han okej? Okay? Så hörde man, nej det är så bra, de är lite ihopknycklade. Bara, Så tänkte vi inte mer på det just då.
Nej. Och vad hände sen? Sen åkte du lite uppvaket då som man gör efter kejsarsnitt och kom ni upp till BB till och med också liksom så utan att det blev någon ytterligare diskussion om.
Precis, jag tog uppvak. Magnus stannade hos lilla bebisen då, blivande Carl Magnus, och hade honom hud mot hud och fick prova att koppmata honom lite. Och det var för att de visste att jag ville amma dem, men han var liten för tiden. I alla fall enligt den vanliga då barnkurvan som man såklart gick efter just den stunden. Det finns nämligen en annan tillväxtkurva för barn med Downs syndrom. Och sen fick jag ju träffa honom och första två dygnen var egentligen handlade om att vi försökte få i honom mat och då blev det väldigt centralt. Så vi tänkte inte mer på att han kanske hade lite snedögon liksom, utan det var mer att han bara sov. Och jag försökte amma lite och sådär, men man märkte att han låg mest helt lojt. Och då fick det bli olika sorters flaskor och till slut koppmatning och vad som helst. Och det tog en väldigt, väldigt tid att få i honom. Och
men ni var på BB allihopa?
Vi var kvar på BB till dag tre. Och efter det så det gick liksom inte att få i honom ens den första mängden som skulle i första dygnet.
Och varför så, inte det för?
Ja, han, det visste vi inte då, men det är väldigt vanligt, och någon statistik har jag inte, och det gäller inte alla, men det är väldigt vanligt att barn, bebisar med Down syndrom är väldigt liksom, trötta när de föds, om man ska beskriva det lite så amatörmässigt. Så att det kan vara svårt att få i dem mat. En del sätter igång och ammar direkt, eller tar flaskan direkt, och en del är bara väldigt trötta. Så det kan
är
vara
det
ganska
svårt att få i dem mat då för att han sover mycket?
Ja, lite trött liksom, och lealös. Det kan ju vara lite dålig tonus och så, men det är framförallt att de, vet inte om det är just att de är då extra trötta, men det är så som vi föräldrar, när man pratar i föräldragrupper, har upplevt att man var väldigt trött och sov mest. Så det är många som har då fått sond. Så Carl Magnus fick också det dag 3 eller 4, komma ner till neonatalen då och få en sond, alltså en slang ner i näsan som ger honom då, i mitt fall, urpumpad mjölk och sådär.
Men var det, och det var ingen diskussion på BB om att Carl Magnus såg liksom ut på de här karaktäristiska dragen som barn med Down syndrom har, med lite liksom snea ögon och ingen sån diskussion?
Inte, vi tog upp det på inför 24 timmars kollen där man ska få träffa då en barnläkare som bara tittar på barnet. Och då fick vi träffa en jättefin läkare där. Och då lyfte vi det här och hon var fin och sa det att men han har bara 4 kriterier kanske av de här då, så kallade halskriterier, som är olika kriterier med typiska fysiska, kan man säga, karaktäristika för barn med Down syndrom. Inte alla är fysiska, att vara född tidigt är en av dem. Så vid 5 kriterier eller mer så brukar man vara ganska säker och så tar man blodprov och så vidare. Men hon sa det, men jag ser att ni är oroliga så vi tar ett blodprov ändå, för han hade 4 liksom. Så då gjorde vi det och så fick man svar först efter några dagar. Och då var vi fortfarande på neonatalen, för han höll fortfarande på att lära sig äta lite. Så att vi sondmatade och jag amningstränade.
Och då fick ni besked om att han hade Down syndrom. Och vad hände med dig då?
Ja, vi satt i det här rummet på neonatalen, vilket var en frälsning. För vi kom ju ner och hade inte sovit på flera dagar och visste inte vad vi hette liksom. Så det var ju väldigt skönt att bara få sova lite. Och sen kommer de in då när vi har varit där något dygn, tror jag, med de här papperna. Och de förmedlade faktiskt beskedet ganska bra. Ibland får man höra de helt katastrofala, liksom att vi är hemskt ledsna, men liksom så. Men hon var bara väldigt saklig och berättade. Och jag sa, va? Ungefär 10 gånger. Va? Då hämtade de pappret med provresultatet åt mig, så att vi fick se då att det stod då trisomi 21 där.
Kan inte du berätta hur de berättade? Vad använder man för ord när man berättar det här?
Det är lite vagt hur de gjorde, men i och med att jag har fått höra väldigt mycket från andra föräldrar om hur de har fått besked både prenatalt och efter förlossningen, så kan jag åtminstone minnas att det skedde inte på något oegentligt sätt eller med någon osympatisk formulering eller att han skulle vara sjuk, för det är ju ingen sjukdom, utan mer att nu är det så här. Och de såg ju självklart allvarliga ut och de hade säkert kunnat se mindre allvarliga ut, men absolut ingen som jag klandrar dem för. Och sen bara väldigt sakligt, och när vi har fått svaren och det är så här att han har trisomi 21, Down syndrom.
Vad heter det, sa du först?
Ja, det kallas, det samlande namnet brukar vara trisomi 21.
Trisomi 21, okej.
Men nu har jag själv, när jag tittar lite på Svenska Downföreningens hemsida till exempel, där man kan se, de förklarar väldigt bra kortfattat om det, så är det trisomi 21 egentligen den vanligaste formen som 94% av alla barn eller personer med Down syndrom har. Och sen så finns det andra former av, det finns trisomi 21 translokation, trisomi 21 mosaik och sådär, som är lite andra saker. Men det vanligaste är helt enkelt trisomi 21. Och det betyder då helt enkelt att det är en tredje kromosom på det här paret på 21.
Just det.
I varje cell i kroppen.
Och vad hände efter det?
Efter beskedet, då tänkte ju vi, åh nej. Eller jag tänkte just då, åh nej, jag fixar inte det här. Herregud, åh nej. Och vi var bara så ledsna och min man grät lite där. Och då var läkaren väldigt bra faktiskt, för hon sa någonting som, men det stämde ganska bra. Och det var precis vad vi behövde höra då för att bara landa allt. Hon sa att första året är det egentligen ingen större skillnad, sa hon. Det här är en bebis som alla andra. Och det var väldigt bra att hon sa det, för att då tänkte ju vi så här, bra, då har vi tid på oss här att förbereda oss på detta hemska. För vi trodde ju liksom att nu var det slut. Och min man såg att nu blir det inga skidresor. Nu blir det ingenting. Vilket tydligen är jättevanligt, ser man i grupperna.
Mm.
Papporna att ser skidresorna försvinner ut genom fönstret. Jag förstår inte det här. Vilket sen har visat sig jättefel. Så det är jättekomiskt på efterhand.
Mm.
Så väldigt ledsna. Och jag ringde min familj. Och det här är ju det knasigaste. Jag ringde min familj och sa att ja, det är så här. Carl Magnus är lite sjuk.
Mm.
Bara vilket visar min totala okunskap då. Så onödiga tårar faktiskt. Vi hade nog blivit chockade oavsett. Även med mer kunskap. Men inte så här. Jag ringde alltså och sa att han var sjuk. Och Downs syndrom är ingen sjukdom. Det är tillstånd. Det är så här han har Downs syndrom. Och ja, det var väl de där första timmarna.
Men så, blir man kvar länge på sjukhuset? För det man påbörjar väl ändå en viss utredning. Man screenar hjärtat och så, eller hur?
Ja, men precis. Man behöver inte vara kvar på grund av Downs syndrom i sig. Men i och med att han inte åt så ville man då ge det några dagar för att se att han fick igång med att kunna sondmatas och amningsträna lite. Eller hade det varit flaska så hade det varit flaskträning. Och så kollar man direkt hjärtat. För 50% av barnen ungefär med Downs syndrom föds också med någon form av hjärtfel. Och det i sig kan ju låta otroligt skrämmande. Apropå ifall man läser då liksom den här listan. Det är ju hur läskigt som helst. Och det här med hjärtfel är ju självklart något som man ska ta på allvar. Och hjärtoperationer är såklart dramatiskt för en förälder. Men man har kommit så otroligt långt med det idag. Så det är egentligen ingen större dramatik, om man får säga så respektlöst. Alltså det är klart det är dramatiskt med operation och sövning av ens barn. Men det är inte på något sätt något som kommer komplicera livet för dem särskilt mycket, nödvändigtvis. Men självklart blir ju en del jättesjuka som är andra barn. Så det kollade de och lite annat. Och det är vanligt att man kollar med barn. Och så fick vi komma hem efter några dagar. För då sa han det att han är ju faktiskt inte sjuk. Så ni får åka hem nu. Och vi tänkte, men nej. Men det gjorde vi och kunde fortsätta sondmata och amningsträna hemma i 5 veckor. Innan han till slut kunde gå över till hel amning.
Hur lång tid tog det för dig att liksom landa i det här att du har fått ett barn med trisomi 21? Och hur reagerade din omgivning?
Det tog några månader tror jag för att funka in för oss. Jag pratade faktiskt med min man om det här inför det här besöket. Att jo, men det var några månader och vi fick gå i samtal, faktiskt stödsamtal på kris- och samtalsmottagningen. Vi bor i Stockholm då, så det finns mycket sånt tillgängligt. Och det var väldigt hjälpsamt att kunna gå på och bara ta upp alla de här känslorna liksom och väldigt bra att fiskas upp av vården. Så att med gemenskap med andra familjer som man träffade och sånt där så fick man hjälp att låta det här funka in och att läsa på och se att det verkade ju inte vara någon liksom, dödsdom ungefär. Lustigt nog va? Och omgivningen tyckte synd om oss i början. Och det tyckte vi höll med om det. Vi höll med om att det var synd om oss, ungefär som omgivningen tyckte. De kunde, oj, jaha, liksom. Jag tyckte oerhört synd om mig själv i början. Liksom. Att, stackars, och det här.
Och vad var det som du tyckte synd om dig själv? Var det liksom att det här är så ovanligt och att det drabbar just mig? Eller vad var det liksom? Ja. Eller tänkte du på skidresorna?
Eller hur det ska påverka livet, precis. Ja, att man har en föreställning om hur det ska påverka
liv. Jag tänkte inte så mycket hur det skulle påverka senare delen av livet. För jag har en bror med lätt intellektuell funktionsnedsättning och Asperger. Och som alltid har gått i särskola och bott i gruppboende och sådär. Så att jag visste ändå att så här, men det här är ändå Sverige, det ordnar sig ändå liksom rimligt bra. Men det var mer det här ovissa och att omhändertagandet. Och så av någon anledning tyckte jag jättesynd om då Malcolm, storebror och så vidare. Och den enda som reagerade normalt på det här beskedet egentligen i vår familj, eller normalt, men som man skulle önska att vi hade kunnat reagera med mer kunskap, det var just min bror. Jag har en bror som är 2 år yngre än jag, som då som sagt har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och Asperger. Så han har haft flera polare liksom med Downs syndrom genom hela livet. Och fortfarande. Massa olika kompisar. Så att när min far då jätteledsen berättade för honom att nu har Anna-Louisa fött en son här. Han har Downs syndrom. Och Erik sa att, min bror Erik sa att han grät till och med. Och min bror då berättade att det var jättefånigt för att det är väl ingenting. Och Erik hade sagt just så till dem. Jaha, jag kommer älska dem lika mycket ändå. Jag kan lära er teckna. Inga problem. Och alla var bara sådär. Han reagerade helt sunt, för han kände ju folk med Downs syndrom. Som bara visar då hur kunskap, självklart kan det vara en chock ändå, för det inte blir som man förväntar sig, oro för framtiden ännu mer än bara med sitt vanliga barn, där man absolut känner det. Men tänk vad mycket som hade besparats oss. Då hade vi tänkt att, oj då, men det är väl bra. Får börja gå en teckenkurs för att talet kan vara sent då.
Ja.
Så det var väldigt häftigt. Där har han guidat oss. Det var, han så visste ju faktiskt vad han snackade om. Mm.
Ja. Hur önskar... var det någon emotionell också del?
Ja, när det liksom började sjunka in riktigt mycket. Det var en situation när Carl Magnus var kanske en månad gammal. Då började det väl liksom landa hos mig i hur det faktiskt inte var någon större fara. Och det var en väldigt jobbig process inom mig. För att jag satt och ammade och han liksom brukade titta mig djupt i ögonen om det var någonting. Och man liksom blev alldeles förtrollad av det här och sögs in i det. Och sen så konstaterade jag, och konstigt nog nu på efterhand för mig, konstaterade jag att han inte led. Vilket för mig idag har jag svårt att förstå. Vad tänker jag till förflutna analyser? Vad menar du att han inte led? Förväntade du dig att barn med Downs syndrom som föds liksom lider? En del tror ju att de kommer inte ha ett värdigt liv och sådär. Jättekonstigt. Men konstigt nog till min förfäran där då konstaterade jag att men han lider ju inte. Mm. Jag hade någon föreställning om att jag kanske hade gjort abort om jag hade fått det här beskedet tidigt. För barnets skull. För jag är väldigt mycket, jag är väldigt pliktdriven. Jag är inte en av dem som tycker att men, det är vem som helst har en rättighet att skaffa barn. Eller, alltså att alla har ju rättighet att skaffa barn, men man ska liksom göra det med eftertanke och kunna ta hand om dem.
Mm.
Och av någon konstig anledning så hade jag då haft någon föreställning om att ja, jag hade kanske kunnat göra abort för det här ofödda, ja, det här fostrets liksom skull.
Ja.
Och det, jag kände liksom en fasa när jag tänkte det här och insåg att han inte led. För jag tänkte, vad hade jag kunnat göra om jag faktiskt hade varit lite företagsam och bokat in det där NIPT-besöket?
Ja.
Som MVC sa, nej men det behövs inte.
Nej. Men åh gud, jag bara känner som mamma också. När, man, när de är en månad och man har lärt känna dem. Och man älskar dem så mycket. Alltså det måste vilken... Jag
mamma hjärtat.
Ja, det är ju fallit här... ner som en liksom... Alltså ja. Du vet, bara så här att bara den vetskapen att hade du gjort nippen så kanske han inte hade legat där. Och
nej,
och
så, för jag liksom. Hade ju trott att ett sånt liv var för jobbigt. Och att då hade det varit mitt ansvar som förälder. Alltså, jag vet inte varför jag tänkte så. Och,
Men hur tänker du kring liksom, kubb- och nipptest idag?
Jag tycker att alltså, det finns ju här. Och jag är inte principiellt emot fosterdiagnostik, men jag har idag väldigt kluvna känslor inför NIPT. För att vetenskap är bra och vi kan inte backa till något där liksom man inte kollar. Och det kan vara skönt att förbereda sig på ett barn med någon form av funktionsnedsättning. Men det svåra är att, det här är min åsikt, att i och med att glappet mellan när man lämnade bort barn med Downs syndrom och institutionaliserade dem. Och det gick inte så lång tid innan man började kunna göra fosterdiagnostik för att hitta då olika former av trisomier. Trisomi 13, 18 och 21. Och 21, trisomi 21 är då Downs syndrom. Så jag menar att i och med att det glappet inte är så långt så är det fortfarande så att när det här kom så var det säkert något jättebra. Titta vad bra, nu kan vi hitta missbildningar ungefär.
Mm.
Men samhället håller ju på att förändras. Livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning och vad säger man, life expectancy hos personer med Downs syndrom som förr var kanske 30 år för att hjärtfel tog många. Nu är den liksom 60-70.
Mm.
Så jag menar att vår mentalitet har inte hängt med i vetenskapen.
Nej.
Så på ett sätt är jag glad att NIPT inte är så lättillgängligt. För det hade sådana som jag gått och gjort det och tänkt, oj hoppsan, nej, Downs syndrom, och så är det bara vecka 10 och så är det lätt liksom att bara säga, okej, bra, då börjar vi om. Så att mycket svårt, det kommer ett stort ansvar med det och det behövs mycket mer upplysning. Och därför är jag så glad att ni gör den här sändningen till exempel. Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men Anna-Lisa, tycker du att du har ju ett barn som inte har Downs syndrom.
Mm.
Om man jämför de här första liksom 6 åren, är det mera kontroll, mera utmaningar, förskola? Liksom, hur skiljer sig det åt?
Mm. För vår del, jag vill säga som disclaimer att allas resa ser så olika ut.
Såklart.
Vi har haft det väldigt mycket lättare än många andra föräldrar till barn med Downs syndrom. Och i vissa fall kanske svårare för att Carl Magnus inte har samma förståelse som andra barn med Downs syndrom. Men en gemensam nämnare är att det är mycket vanligare med täta läkarkontroller, framförallt första åren. För att kolla syn, hörsel, höfter och man går till habiliteringen eller får hembesök av dem. Där habiliteringen är då att de tränar, kommer logoped, fysioterapeut, specialpedagog och sånt där.
Mm.
Fantastiskt system samtidigt där man fiskas upp i det här på en gång. Och få hjälp från
varför har det varit lättare för er?
Vi tror att springpunkten väldigt mycket är att Carl Magnus har ett väldigt bra immunförsvar.
Mm.
Han har liksom ett helt normalt immunförsvar och bättre än många av sina kamrater i förskolan. Medan många av mina vänner som har barn med Downs syndrom, där blir det otroligt tufft under vintersäsongerna och när de börjar förskolan. För att många barn med Downs syndrom kan ha känsligare immunförsvar och få problem med luftvägarna som kan vara mjukare eller sådär. Och då blir det turer till akuten eller inhalationer och sådär. Medan andra kanske inte känner av någonting.
Och sen har ni inte, Carl Magnus har inget hjärtproblem, eller hur?
Han föddes med ett litet hjärtfel som växte bort. Så det var helt odramatiskt.
Mm.
Så att, det jobbigaste med honom var att första året sov han dåligt för att han hade lite mjuka luftvägar som sjönk ihop när han sov. Så att första året var tufft sovmässigt för oss. Men sen med Carl Magnus har det varit så att i och med att han är väldigt happy-go-lucky och har ett normalt immunförsvar så har allting funkat väldigt bra. Han kräver mycket mer omvårdnad och att man passar honom. Eftersom han inte har samma förståelse eller pratar. Mm.
Men nu är jag lite ute. Jag är lite okunnig inom det här. Från när de blir lite större. Men när de börjar gå lite senare vet jag.
Mm. Det är vanligare med sen motorisk utveckling. Och att den är senare lagd, sorry.
Mm.
Så det kan vara att en del går när de är 1,5 som ett vanligt barn ungefär. Och en del går inte förrän de är 7 eller senare. Liksom. Tyckte med se föräldragrupperna rent empiriskt bara. För det finns ju såklart Facebookgrupper för allt. Och jätteuppskattade föräldragrupper. Och där var det ju väldigt vanligt att de gick vid 2-3 års ålder. Men också senare.
Men alla lär sig gå, i stort sett.
Ja, jag skulle säga att alla lär sig gå någon gång. Och de flesta lär sig tala mer eller mindre tydligt. Men för det så har man tecken som stöd då, som inte är då teckenspråk, utan lite vad folk nu kallar för babytecken. Mm. Som alltså visar sig främja språkutvecklingen hos alla barn, oavsett diagnos. Och det har man som stöd då också för att de själva, ifall de inte kan tala så tydligt eller kan tala, så kan de förmedla sig till omvärlden.
Mm.
Så det får man gå på kurs för, och allt det här växer man in i.
Mm. Och när blir de blöjfria?
Jätteolika. Mm. Några vid 1, några vid 15.
Okay.
Ja. Mm, okay. Så det är en stor surprise.
Ja, det är en stor surprise.
Jag skulle säga att liksom, det, min egen personliga, vad som är gemensamma nämnare för alla, är väl att det är vanligtvis en senare utveckling och att det är någon som kommer kräva mer omvårdnad av dig livet ut. Men i vårt fall så är ju vår nuvarande 6-åring mycket, mycket enklare än vad vår normalstörde 9-åring, förlåt Malcolm, någonsin har varit.
Men för att fråga, generellt sett så brukar man säga att ett barn med Down syndrom är, som du säger, happy go lucky.
Ja, exakt.
Alltså de är bara så glada och gulliga. Ja. Är det så?
Nej, det är ju inte så. Nej. Och föräldrar blir jättearga när man säger så. Men det roliga är att det är ju faktiskt vanligt att det är väldigt sociala, härliga, trevliga individer. Sen glada jämt, absolut inte. Inte ens vår son. Och många har det vanliga med autism till exempel. Och då blir det ju en rädsla för sociala kontakter eller kan ta sig uttryck på olika sätt. Så nej, föräldrar brukar bli väldigt sura för det här. Jag är inte lika känslig. Men att de är alltid så glada, nej. Det ska man inte säga till någon.
Nej.
Men jag personligen tror nog, och nu får andra DS föräldrar skälla på mig här, att det finns en anledning till att de förr kallades för solskensbarn. Och jag tänker att hellre lite generaliserande positiv reklam än generaliserande dålig.
Jag har en fråga, om vi går tillbaka till när ni berättade för din familj och din mans familj att han hade då Downs syndrom. Hur hade ni velat att de reagerade? Vad kan man ge för råd till andra som är i närheten när det här beskedet kommer?
Det är svårt, för i och med att jag la upp det för dem som att han var sjuk, vilket var helt fel till att börja med, så är det klart att de blev jätteledsna. Mm. Så att vår familj såg nog ganska bra, och våra vänner också. Att, hörni, det här kommer att gå jättebra, och han kunde inte ha hamnat hos bättre föräldrar. Det var ungefär så liksom. Mm. Och hela vår familj kom samman väldigt mycket och hjälptes åt med att liksom leka med Malcolm och ligga och sova med Carl Magnus mellan sondningarna. Så det var min mamma till exempel väldigt behjälplig med. Kom hem och bara hade honom, så jag kunde till och med åka iväg och göra någonting den sommaren. Så det var jättehäftigt. Jag märkte att när jag låg och ammade honom och liksom tittade på honom och insåg där när han var 4 veckor att han inte led.
Mm.
Det var ju snarare att, herregud, vad gjorde jag nästan på grund av okunskap?
Mm.
För det är klart att man älskar sitt barn efter 4 veckor om man inte har en väldigt svår förlossningsdepression eller någon annan kris. Mm. Så det är klart att man då har ofta knutit an på något sätt till sitt barn. Men här var det snarare att jag insåg att jag hade föreställningar som gjorde att han nästan inte kom till oss. Och den känslan har fortsatt, just för att jag har en historia av att ha haft det svårt med att bli mamma.
Men Anna-Louisa, om vi ska liksom sammanfatta lite om er son och ert liv. Hur är livet att vara mamma till ett barn med Down syndrom?
Ja, där finns det ju så otroligt många svar förstås. Jag upptäcker än idag hur stor bredd det är på grader av funktionsnedsättning och på olika sätt och beroende på hur föräldrarna mår och sådär. Men jag har också lärt mig att alla har sin historia, och min historia, även om den då är att det har varit helt fantastiskt och livsomvälvande på ett otroligt positivt sätt, trots negativa saker och framförallt i början med sömn, så är det ändå att den historien är också sann, lika väl som den mamman som kämpar med psykisk ohälsa och där barnet har fått tilläggsdiagnos autism och kämpar mycket med maten. Till exempel.
Mm.
Och min historia, och som många vänner av mig har kunnat säga att där känner jag igen mig, så jag vet att jag inte är helt ensam, är att det behöver inte vara så att det är ditt barn med Down syndrom som gör att du till exempel får en utmattning eller att du mår dåligt eller sådär, eftersom det är extra jobb med ett barn med funktionsnedsättning. I mitt fall var det att jag har kämpat med psykisk ohälsa större delen av mitt liv, liksom i lätt form. Och att det var en tuff omställning då att bli mamma 2013. Med liksom ett alldeles vanligt barn som inte har någon diagnos. Med Carl Magnus så blev det en kris i början med omställning. Men där jag har liksom, det som händer ofta när man har ett sånt här barn är att man stannar upp i livet. Man blir mer mindful per automatik. För att all bets are off på något sätt. Du kan inte ha samma förväntningar längre. Alltså de kommer gå i skolan och lära sig massor som alla andra barn. Men det blir liksom en annan mer här och nu mentalitet. Och i och med att bara försöka slappna av och inte jämföra så mycket och följa hans flow, så har det påverkat mig och min man så otroligt mycket till det bättre. Och jag fick en väldigt tuff start på mitt liv som mamma 2013, det vill säga med första barnet. Så att få Carl Magnus...
På vilket sätt fick du en tuff start?
Det var en tuff omställning, för det är ju faktiskt så att jag fick diagnosen ADHD i vuxen ålder. Så att det blev ju svårigheter där, som jag har också läst är vanligt hos personer som har fungerat ganska väl fram tills dess. Att sen när man får barn, då liksom det blev en boll för mycket att jonglera med, och då bara brakar allt liksom. Så att både liksom stressrelaterad ohälsa och att den diagnosen tagit sig kraftigare uttryck har ju varit på väg sedan dess. För då utgår många ifrån att det är sedan du fick ditt barn med funktionsnedsättning. Och så kan det kanske vara som för vem som helst som får vilket barn som helst. För det är tufft att få barn. Men i mitt fall så gav det mig en chans att vara den mamma jag ville vara. Så jag vill säga att det kan också hända om man får ett barn med funktionsnedsättning. Det behöver inte bli så. Men för mig som har liksom absolut noll batteritid och allt. Med honom hade jag mer överseende, mer tålamod, mer förlåtande. Och han är bara han. Han är 6 år. Vad ska han ha gjort i den åldern? Who cares? Alltså, så länge han utvecklas så är jag glad. Och det har gjort att jag också då kan vara mildare och bättre mamma åt mitt första barn. Så att det är inte receptet för att bli en bättre mamma, skaffa ett barn med Downs syndrom. Men jag vill ändå belysa att den historien har ju också hänt och är verklig. Så han kommer alltid vara mer omvårdnad, absolut. Han kommer alltid vara mer jobb, men han har varit mindre besvär, faktiskt. Så kan det också bli. Så det är en jättetur för oss.
Fantastiskt att höra.
Det är underbart att höra.
Jag tänkte vi skulle gå vidare lite och prata om att du, efter att du fick Carl Magnus, startade DS-jouren. Vad är det för någonting?
Det kom sig av att jag i de här föräldragrupperna på Facebook, det finns föräldragrupper för de som har barn med Downs syndrom och med olika åldersinriktningar. Och framförallt då i småbarnsgrupperna där jag startade 1 eller 2, så märkte man att de som hade fått besked före förlossningen, alltså under graviditeten, de hade ofta fått det på ett väldigt, väldigt dåligt sätt, tyvärr. Och vårdpersonalen menade säkert inget illa, men de kunde framförallt vara väldigt raska till att boka in en abort. Och det är ju fint att man visar inom vården att man inte skammar abort och att man inte ska känna sig dålig på grund av det. Och det är ju jätteviktigt att man får värna det, tycker jag personligen. Men det kan också bli fel då att personen... att man omedvetet skuffar den här personen i den riktningen. Att en person som kanske precis som jag, som trodde att det här är ju ett jättehemskt besked. Ja, jag bokar in en abort och det. Ja, det är klart. Ja, det ska man ju göra. Liksom, för man kan ju inte behålla ett sånt här. Och då har man istället råkat nudga personen i den andra riktningen, vilket också är fel. Och då, det jag brinner för är att de som känner sig tveksamma, som inte är så här, nej, jag kan av x anledningar absolut inte ha ett funktionsnedsatt barn, så bra. Kör ditt race. Men om du undrar, istället för att skuffas i en viss riktning, så hoppas jag att de kan hitta till oss och få prata med en kontaktförälder. Så det är inspirerat av Amningshjälpen, där en person som hade problem med amning kunde få tala med en helt vanlig förälder och bara få lite amatörråd och veta att det är just det. Och ändå så där, få lite guidning. Så tanken är att jag har ett batteri av hjälpföräldrar som har olika livssituationer. Och det kan vara regnbågsfamiljer, olika språk, olika antal barn. Och att vid behov då så ska man kunna sätta en hjälpsökande gravid person i kontakt med dessa. Där de kan få bara fråga lite och bara få liksom en ögonblicksbild av att hur kan en vardag med ett barn med Downs syndrom se ut. Det kan ju bara vara just deras egen historia och inte något generellt. Och så är jag väldigt noga med att de här föräldrarna som ska hjälpa oss förstår att aldrig någonsin få den här sökande föräldern att känna sig dålig för att de funderar på en abort eller annat. Utan det är totalt icke-dömande. Vi vill verka för ett välinformerat beslut. Så att om personen i slutändan gör en abort, då kan vi som privatpersoner tycka att det är tråkigt. Men jag ser det fortfarande som en framgång. För då har de förhoppningsvis gjort ett välinformerat beslut. Pratat med oss och ändå fått fundera vidare. Så det brinner jag för och är ganska sovande just nu. Men hoppas jag ska kunna utvecklas ännu mer framöver.
Fantastiskt, vilket underbart initiativ. Ja. Reflektioner, Lydia?
Jag sitter här och tycker att vi har ett väldigt skönt samtal. Och jag sitter och reflekterar över att livet tar olika vägar och så kan det bli väldigt bra även om det inte blir som man hade tänkt sig långt tillbaka i tiden. Ja.
Mm.
Och det är så fantastiskt att få höra sådana historier. För jag tror att många som ställs inför det och man ska gå en väg som inte är den vanliga eller den som de flesta av ens vänner eller bekanta går. Och då är det skönt att få höra att det går bra det med.
Ja, och det blir svårt just när vi har så mycket val. Det är därför jag förstår att jag är för fosterdiagnostik och att det kan vara någonting bra. Men det blir också jobbigt att ha det valet, för de flesta av oss vill inte ta den där road less traveled. Mm. Speciellt inte om den kantas av att det kommer vara lite mer omvårdnad eller svårigheter. Så det är väldigt svårt. Och jag tror att med mer bara upplysning så kan det avdramatiseras. För med vilken individ som helst, om du tar den och radar upp allt som kan hända.
Mm.
Att du har Tourette i familjen och farmor var schizofren och så en morbror som var alkoholist och så cancer. Ja, men då löper, här är ditt barn, varsågod. Och den löper sig och så stor risk för cancer och alkoholism och förresten att hamna i fängelse. Och så. Det är ju superdeppigt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men vilka som helst.
Mm.
Så det är därför att retoriken måste ändras så att fler åtminstone vågar tänka tanken. Och sen vad som händer efter det, ja men då må det vara hänt.
Mm. Mm.
Men Anna-Louisa, är det någonting sån här sista liksom grej som du vill nämna eller skicka med så här innan vi avslutar?
Ja, eftersom det är just min resa jag delger här så kan jag berätta att i vårt fall med Carl Magnus som inte var särskilt tidig motoriskt och som förmodligen har en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning och inte pratar än och sådär, men är världens härligaste, mysigaste individ som också busar ibland och är jättejobbig, så kan jag absolut säga att han kommer alltid vara mer jobb för oss än ett normalstartbarn, som vi säger lite med glimten i ögat i våra kretsar. Det är från Glada Hudik-teatern och säger om det. Men mera jobb, men mindre besvär i Carl Magnus fall. Många gånger per vecka säger vi att har vi inte världens enklaste sexåring. När han bara vill sitta i bilen och chilla och till musik och bli lämnad i fred. Oh. Så de tar och de ger.
Mm. Mm.
Tusen tack för att du kom hit och podd om det här.
Tusen tack.
Snälla
till er. Och DS-jouren finns på Instagram, eller hur?
Det finns på Instagram och händer inte så mycket där just nu. Men vi finns alltid redo att svara på frågor. Och det finns inga dumma frågor. Och fördomar har vi alla haft. Så bring it on, så hjälper vi er så gott vi kan utan att döma.
Mm. Superfint.
Tack snälla.
Tack snälla.
Hej.